En podcast från Sportbladet.
Hallå där alla och välkomna till ett koncentrat av den allsvenska inledningen 2015.
Vilken fin radioröst.
Tack. Det var i och för sig en imitation av min favoritinledare Bosse Hansson.
Ja, jag har lyssnat på Hasse Tellemar, men ja, någonting sånt.
Ungefär samma generation. Hej alla som lyssnar. Nu är det jag som talar igen. Vi hoppar ju över förra veckans podd för att Laul var lite ur form. Eller, jag var i vägrest och Laul kunde liksom inte sy ihop en vikarie. Och nu är det så att Robert Laul har åkt till Rom.
Och han är fortfarande i form?
Det vet vi väldigt lite om, men det är väl ett rimligt antagande. Så därför har jag fått tag i en vikarie. Du heter Simon Bank.
Mark Simon Samuel Bank heter jag, riktigt.
Du är väldigt välkommen hit.
Tack så mycket, det är du som är värd och jag som är gäst och jag... känner mig oerhört hedrad över uppdraget.
Mm. Hur mycket har du lyssnat på 51% fotboll genom åren?
Jag skulle säga att jag var en flitigare lyssnare förr i tiden när poddar var något nytt och modernt. Nu känns det som att vi lite yngre har gått vidare med andra uttrycksformer och idéer och så. Podden känns ju groteskt förlegad, så inte så mycket längre.
Okej. Vilka former då kan man ju lura lite på?
Ingen aning, jag vill mest vara lite provokativ för att väcka intresse.
Okej. Bra, nej, du kanske är ett namn som vissa känner till som lyssnar på det här, men du skriver mycket internationell fotboll i vanliga fall, men den här våren har du faktiskt haft ganska bra koll på även folkets serie som vi kallar det.
Jag tycker det var en oerhört provokation. Jag har väl skrivit groteskt mycket mer allsvensk fotboll än vad du har gjort i din dag, tror jag. Nej, men generellt så bevakar jag väl, jag vet inte om det är 50-50 kanske, internationell fotboll och allsvensk fotboll, så ja visst, jag har sett och följt och hört mycket allsvensk fotboll i vår där.
Mm. Men du slåss lite mot den här bilden, alltså att du bara glassar runt på de stora scenerna medan fotfolket då får ta jobbet, så att säga.
Det är en sanslös myt. Jag har bevakat allsvenskan i 25 år är det väl nu snart. Så nej, jag följer väldigt mycket allsvensk fotboll.
25 år, då undrar man ju lite hur gammal du är.
Jag har fyllt 40 år.
Okej, så du börjar som 15-åring då?
Det är rätt uppfattat.
I vilket forum då?
I Borås Tidning.
Okej.
Då var jag för inte Älvsborg alls, men ska sägas. Det tog ett par år innan de gick upp, så lägg på ett par år på det då. Mm.
Okej då. Ja, men då nu när vi har gått igenom ditt CV så välkommen hit.
Det var din shibboleth, kan man säga, som man säger i den judiska familjen. Ditt test för att se att jag var värdig och en vän i det.
Ja, och jag tyckte du passerade det testet också.
Tack.
Vad nu heter för någonting. Så, vi kommer ju då sammanfatta allsvenskan so far. Som jag gjorde klart i min inledning här. Och då undrar såklart, vad har du för intryck nu när vi har kommit en liten bit in på serien?
Alltså intrycken har skiftat lite. Alltså du får att för en vecka sedan så hade man ju sagt att det, oj vad det blev tydligt alltihop, att det rycks i toppen och det droppas i botten och så. Men så fick vi ett Falkenberg och vi fick ett Halmstad. Vi fick ju Hallandseffekten, kan man säga, som gjorde att man fick tillbaka faktiskt en ganska behaglig känsla av att allsvenskan fortfarande allsvenskan. Att den kanske inte är så solklar som många och kanske vi också hade trott. Det kan fortfarande gå vågor där ute.
Mm. Okej, Hallandseffekten där alltså. Och då var det framförallt att Elfsborg förlorade mot Halmstad. Och, ja, du kan väl berätta fortsättningen på Hallandseffekten.
Ja, att Falkenberg icke så väntat tog poäng och var på väg att slå Malmö till och med.
Mm, i en 3-3 match. Men förutom det då, hur pass het och hur pass bra har allsvenskan varit än så länge?
Nej, alltså allsvenskan på sätt och vis får ju gå lite utifrån sin egen bedömningsgrunder och så. Alltså den går ju, ja, men det är som jag alltid har tjatat om, att om vi bara bedömde på kvalitet så hade inte en människa gått på allsvenska matcher och suttit hemma och tittat på Juventus Torino istället, vecka ut och vecka in, utan vi behöver allt det andra också, och sett till det så har det varit en fullkomligt fantastisk inledning på Allsvenskan ju, supportmässigt och läktarmässigt, stämningsmässigt, intressemässigt inte minst, och sådär. Sen så det är som det har varit de senaste åren, att det händer oerhört mycket ute i klubbarna, det är nya tränare, nya spelare, en extrem omsättning, vilket gör att jag tror att det tar ett tag innan det sätter sig fullt ut. Jag tycker man ser så ut i de flesta lagen också, att det är ganska många lag som fortfarande letar lite efter en riktigt tydlig linje in i säsongen.
Mm, vilka lag är du tänkt på då?
Nej, men man undrar var liksom projektet IFK Göteborg är på väg någonstans, eller Elfsborg med Anders Svensson, var de är på väg någonstans. Vad är Gävle för något? Kommer GIF Sundsvall hitta upp i någon sorts allsvensk kostym? MFF med alla deras, även om de har gjort det rasande bra i sitt ersättningsarbete, så är det ändå, väldigt mycket nya spelare som ska in i mästarlaget och så. Så ironiskt nog får man väl säga, Djurgården ska man också såklart lyfta fram som är att där Pelle Olsson till och med talar om att de söker efter igenkänning och liksom någon form av sådana här kollektiva processer som inte sitter. Ironiskt nog så är det ju annars Stockholmsklubbarna som kanske har haft mest kontinuitet. AIK som sitter tryggt i båten, både tränarmässigt och spelarmässigt till stor del. Hammarby som är ju, har rullat igång sitt projekt under Anna Bergström, och har fått snart 1,5 år på sig att sätta en väldigt tydlig långsiktig modell. Så där tycker jag att man kanske ser de tydligaste konturerna.
Mm. Är inte det ganska typiskt för Allsvenskan att lagen alltid söker efter sin identitet i och med att det är så stor omsättning på spelare och ledare och så vidare?
Det har ju varit de senaste åren har det varit, alltså jag vet när UEFA kom med sin benchmarking rapport, alltså deras jämförande studie över europeiska ligor här om året, så då framkom att Allsvenskan var en av de ligorna som hade störst kontinuitet på ledarsidan. Det var ju så länge liksom, du hade Nanne Bergström i Kalmar, du hade Pelle Olsson i Gävle och så vidare. Det är ju först de senaste åren som det på ledarsidan också har hänt så otroligt mycket, så otroligt snabbt. Och det tror jag är en... Man får söka lite. Det är liksom, och i hela den processen så kanske supporterbiten blir ännu viktigare för just alltså identitetsbyggandet. Skickar du hem någon, eller in någon från en djurgårdare som varit och rest jorden runt här i 3 år utan att följa sitt lag och kommer tillbaka, han kommer inte känna igen någonting mer än läktarna. Ja, inte arenan heller för all del, men läktarna och de som står där. Tränaren och spelarna är utbytta, men de som står på läktaren står fortfarande kvar.
Mm. Samtidigt har det blivit lite så här hockeytränarkarusell i Allsvenskan. Det vill säga att tränare som är väl inkörda i serien plötsligt bara byter lag och kör vidare på sitt. Alltså Micke Stare tog över Göteborg efter att han varit i AIK. Nu har han ju för sig lämnat serien. Jörgen Lennartsson har kommit tillbaks nu, han i Göteborg, Åge Hareide i Malmö.
Roar Hansen, Petter Svärd, Nanne Bergstrand, det går runt åt alla håll.
Pelle Olsson. Ja. Vad innebär det, tror du, att det har blivit den här karusellen?
Det innebär ju att det blir inte så jättemycket nya idéer såklart. Så är det ju. Och jag tror att det är lätt att efterlysa nya idéer och så om man inte är i ansvarig ställning. Det krävs väldigt mycket om du är ordförande i en klubb med all den press det innebär, eller sportchef för all del, för att verkligen våga gå de nya vägarna. De tester som har funnits då med Klotet Ruiz i Halmstad, med Olle Mörk i Trelleborg för många herrans år sedan.
Just det, när Trelleborg skulle bli ett kortpassningslag.
Precis så, det har inte gått så himla bra. Så att,
det funkar inte så bra på Tjongavallen.
Nej, tyvärr inte.
Alltså. Kortpassningsspel.
Man hade ju älskat den kombinationen, det hade varit helt fantastiskt. Det krävs ju väldigt, väldigt mycket för att stå upp där, och kanske, jag tror att det som krävs om du ska plocka in då helt nya element, helt nya idéer i en svensk kontext, är att du har en klubbledning som är så pass stark så att den kan stå upp och säga att det spelar ingen roll om vi åker ur, vi fortsätter så här ändå. Jag tänker lite på som Falkenbergs FF har gjort rasande bra när de gick upp i Allsvenskan på ett annat sätt, där det handlar om ekonomin där. Där alla liksom efterlyser att man ska inte satsa nu, och man vet hur riskerna ser ut om man då investerar de här extra miljonerna som inte finns. Då kan det liksom krascha väldigt tungt. Men de hade just den trovärdigheten att säga att det spelar ingen roll om vi åker ur, vi håller oss till vår kostym, vi håller oss till vår modell. Och just den långsiktigheten tror jag är, oavsett liksom vilken väg man väljer, tror jag att den är är central, alltså även i en, om man söker en helt ny väg, vilket jag hoppas att fler svenska klubbar kommer att göra framöver, så måste man då vara beredd att också betala priset för det, att inte liksom så fort det börjar blåsa lite backa ur och genom sparken.
Mm.
Kanske kan man tycka att det är en viss, alltså mindre klubbar kanske inte borde ha större utrymme att göra det. Säg ett Trelleborg eller ett Halmstad, men inte ens de klarade det.
Nej.
Då undrar man hur liksom ett AIK eller IFK Göteborg ska våga.
Mm. Det finns väl en problematik där om man tar de mindre klubbarna, att de drivs ju väldigt mycket av eldsjälar trots allt, även om de kanske är en elitklubb och till och med kan gå upp i allsvenskan, att det är personer som jobbar nere på kansliet och det är lite svårt att definiera exakt vad alla gör, men då bygger det på att alla de här personerna är kvar, och det står ju ofta i motsättning då till en resultatorienterad värld där det gäller liksom att använda alla resurser man har för att nå resultat. Det är ju en svår balansgång.
Den är ju paradoxal, alltså om vi pratar om just identiteter och så. Det är ju lätt att få för sig att identiteten i en storklubb i ett AIK eller IFK Göteborg och så gör att pressen är, alltså att identiteten är starkare, att pressen är hårdare där. Ja, så är det ju på sätt och vis, men samtidigt så tror jag att identiteten i ett Halmstad BK kanske är på många sätt starkare just kring själva klubben, så kärnan i klubben. Jag tror att om man ska liksom skola sig och bli tränare för en riktigt stor svensk klubb, så tror jag inte att det första steget är en mellanstor svensk klubb. Jag tror att det är att vara tränare kanske i Degerfors. Har du varit tränare i Degerfors, då vet du vad det betyder när matcher är viktiga, när fotbollen är viktig.
Mm. Det gick ju bra för Erik Hamrén, han tog steget från Degerfors till AIK.
Erik Hamrén är vårt exempel i de flesta av livets irrgångar och vägar framåt, så är det.
Det gick inte så bra, kan man lägga till om någon bommar just den. Sen gick det bra för Erik Hamrén när han var iväg i våra grannländer istället.
Så är det, det unnar vi honom. Och sen så kom han tillbaka till Sverige och tränar vidare.
Och tränar vidare. Hur känns det? Är du varm i kläderna?
Ja, jag går runt med ett Voltaren-plåster på höger överarm för att bota en skada, någon sorts värmeplåster. Så jag är groteskt varm i kläderna.
Mm, du spelar fotboll fortfarande.
Det är riktigt.
Och du gjorde 90 minuter i division, jag vet inte, i Bellhög-sammanhang åtminstone.
Jag tror att det heter division 4 norra herrar, tror jag. Ja. Reserv, något sånt där.
Och ni vann med 7-0.
Mm.
Och du påstod att du var wingback och ägde hela högerkanten, om jag förstod det.
Det där sista lade du till lite grann, kan man säga. Jag påstod att jag var wingback. Så långt det gick.
Ja, vad bra. Vi tänkte så här, eller vi, ja. Det brukar vara Loud som håller i det här schemat. Men det är ganska jämnt i allsvenskan, som du sa. Men det är inte så konstigt i och med att det bara spelat 5 år. Men vi har ju faktiskt 5 lag som har gjort ett mini-mini-mini-ryck för att... Göteborg har 12 poäng, Malmö 11, Elfsborg, AIK, Hammarby har 10 och sen ett litet hopp till Helsingborg som bara har 8. Så vad passar då bättre än att gå in på de här 5 lagen? Dessutom ska vi plocka ett annat lag från resten av serien som vi trodde kanske skulle vara med där, och så ska vi analysera det. Vi ska också prata om supporterdebatten som har blossat upp på alla möjliga håll nu på slutet. Det har hänt mycket intressanta grejer i medierna och det har blivit väldigt polariserat på många håll, och det tänkte vi resonera kring. Och dessutom har vi en avslutningspunkt som heter Allsvenskans bästa mailadresser. Där du ska få köra ditt race, kan vi säga. Så vi kör väl igång. Malmö FF ligger 2. Jag har ju slagit fast att de ska vinna Allsvenskan med 10 poäng. Det var mitt sånt här äta upp grej. Jag lovade inte att jag skulle renovera eller bestiga Kebnekaise eller något sånt som Laul brukar göra. Men jag stack åtminstone ut hakan. Det var väl så långt. Så långt jag kunde sträcka mig. Ja, du har något spydigt på tungan nu.
Ja, du ligger och skaver, men jag håller på det.
All right, men vad tror du då? Kan Malmö vinna sen med 10 poäng?
Det är klart att han kan, men jag tror lite att Malmö, jag tror att Malmö kommer vinna. Och det, jag skrev före säsongen att det är bara någon sorts psykotisk originalitetshets som gör att man tippar något annat lite så, om man vill vara annorlunda. Så
det, och du drabbades inte av den här?
Nej, det är det logiska tipset. Enligt alla former av logik så är det mest logiskt att MFF vinner. Om de vinner med 10 poäng eller inte, jag tror att de vinner tidigt. Sen så, om inte de behöver vinna med 10 poäng, det vill säga att de har avgjort serien, så är det en hösten de har kanske förhoppningsvis väldigt mycket annat att tänka på. med Europaspel och så, så har man avgjort med tre gånger kvar, så kanske man inte behöver springa ihjäl sig på slutet. Så jag vet inte hur stort avstånd till slut blir, men jag tror att de kommer vara, de kommer vinna det joggandes, som vi brukar säga i den här stan.
Apropå Champions League, så har jag noterat att folk pratar ju väldigt mycket om det stundande Champions League-kvalet, att man gjort det ända sedan gruppen dog i höstas. Och det känns som att många nästan förutsätter att Malmö ska i Champions League igen, för att nu har de redan lyckats med det, nu har de fått in en massa pengar, nu har de kunnat liksom...
Dörren är öppen.
Och nu har de fått in nya spelare som de bara liksom kan plocka in perfekt för att ta sig dit igen. Men hur stor skulle du säga att sannolikheten är för att de lyckas med det?
Det beror ju såklart, alltså det är ett lotto där också, få vettig lottning och sådär. Nu fick de en rätt tuff lottning, ska man ha klart för sig, förra sommaren, trots allt, inte minst mot Salzburg, som är ett av Europas kanske mest intressanta lag rent spelmässigt, så om man inte som klubbkonstruktion, där kan de ju brinna upp. Och så det är klart att det beror till väldigt stor del hur man lottas och så. Men jag tycker att laget just nu är ju inte starkare än vad det var i höstas. Inte på något sätt. Däremot så kan det ju bli det. Jag tycker att Daniel Andersson har återigen gjort det bra på transfermarknaden och plockat in... alltså den roligaste värvningen tycker jag är när de plockar in Yoshi Majoton, och man ser att det är Ricardinhos son. El Niño Ricardinho skrev en text. Det är verkligen genuint så det känns, alltså när han är så oerhört lik en yngre Ricardinho. Samma sorts trygghet, samma sorts offensiva grundpuls och sådär.
Då förutsätter vi då att Ricardinho har åkt till Peru ungefär i 6-årsåldern, haft en riktigt jävla blöt natt där i Lima, på en av Limas bättre nattklubbar, och sen så har det hänt någonting då.
Alla nattklubbar i Lima är fantastiska.
Ja, även för 6-åringar.
Ja, skojar du? Särskilt för 6-åringar.
Ja, men det är ju kul.
Du har väl sett Paddington, för guds skull?
Nej, det har inte.
Nej, mycket Peru ungdomar där.
Jag minns mest att Paddington hade marmelad i hatten.
Han hade alltid en marmeladmacka i hatten, ja. Utifall om att det ska vi alla ha och dra lärdom av.
Ja, det kan jag köpa faktiskt. Men det är ju ganska kul att man lyckas hitta en sådan spelare som är precis likadan. För det känns som att Malmö har ju spelat annorlunda på de sista åren jämfört med nästan alla andra allsvenska lag. Det börjar väl mycket när Mikko Albernosto steget över som högerback, att de har byggt upp sitt spel från ytterbackarna istället för inom mittfältet, vilket var smått unikt. Och de kanske inte riktigt är lika tydliga i uppspelsfasen och så här, men ytterbackarna spelar väldigt stor roll.
Så är det ju. Det är det där som man pratade om för, vad kan det vara, 15-20 år sedan med moderna ytterbackar. Malmö har väl någon sorts modifierad variant av det. Tindrom som alltid vill fram, Yoshi Marjoton som alltid också vill fram och så. Det ger jättemycket. Det man kan se i MFF-spel i år, det är att de har ju, det ställs högre krav på dem i år. Alltså inte bara för att lagen de möter kanske är lite mer medvetna och lite mer försiktiga och så lite mer reaktiva kring deras styrkor, utan också för att de har ingen Kiese Thelin. Och inte bara för att han var en kvalitativ bra spelare i Allsvenskan, utan också för att det ställer andra krav på Rosenberg, som blir mer då första target. Han kan liksom inte, de kan inte skicka in bollen som landar någonstans runt en gruffande och stuffande Kiese Thelin, så kan Rosenberg plocka upp den och stoppa upp den i bortre. Utan nu är det liksom, bollarna kommer ofta till Rosenberg istället. Och det ställer högre krav också på uppspelen på offensiv plan.
Apropå Tinnerholm, modern ytterback, så han känns ju samtidigt som han är den minst moderna typen i allsvenskan. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar, att han är ju väldigt endimensionell så. Sen är han är ju modern i så mått att han är oerhört fysisk i sin fotboll. Liksom. Han är den sortens ytterback som möter sig själv på vägen fram, möter han sig själv på väg tillbaka hem, eller tvärtom.
Just det. Och det var en gammal Daniel Alves-referens där du citerade själv.
Exakt så. Det är inte första eller sista gången, lovar
jag. Nej. Och Erik Edman pratade om täcket som man drog upp. Och man drog upp det så fryser man om fötterna istället. Det var väl lite samma typ av metafor där, tror jag.
Ja, precis så. Han är häftig. Han är också en av förmodligen den här seriens liksom största förebilder rent mentalt. Så en kille som hela tiden så där. han lever det som andra pratar om, att ta nästa steg, utvecklas. Han ser ju sig själv som en ganska stor internationell back redan, eller i alla fall med att han kan bli det. Mycket bra huvud.
Kan han det
på den hästen. Han kan bli en god internationell ytterback, inte en toppback såklart. Det krävs bättre teknik för att slå sig in i de allra största ligorna, tror jag.
All right. IFK Göteborg leder ju faktiskt här nu. Förlorade hemma mot Malmö 0-1 i en någonting som Tete skulle beskriva en tidig seriefinal. Men har ju vunnit 4 andra matcher och har 12 poäng. Vad har du sett än så länge av Blåvitt?
Att det är nog väldigt sköna poäng att ha för dem, för att de har ju spelmässigt inte, framförallt har det hänt särskilt mycket. Man hade tänkt det med Lennartsson, att det fanns någon sorts tanke om att, och det kanske det finns, om att hitta ett mer spelande Blåvitt. Men det känns som att basen och grunden och allt de står på fortfarande är, det är energi, det är frenesi, det är aggressivitet, det är snabbt fram med bollen och jobba. Så var det under Micke Stare och så är det fortfarande. Jag ser liksom ingen som helst skillnad i det avseendet. Sen så vet man ju inte, eftersom man inte är på insidan i Blåvitt, för att dra Stare-tråden en bit till, så när han tog över AIK, eller hade AIK 2009 eller 2009 som man ska brukar säga, så han började med att sätta just aggressiviteten, vrida upp tempo till max och litade på att med de spelartyperna hade så skulle spelet komma sen också, och när väl båda bitarna fanns där så skulle de kunna vinna guld, vilket de ju gjorde, vilket IFK Göteborg inte minst då vet. Men jag har inte riktigt sett de tecknen i Blåvitt att den ambitionen finns att hitta något annat. Och vad som kanske ännu värre, att se den spelartypen som kan vara, ja, den som man benämnde Mr. X, som liksom aldrig riktigt dök upp då, en mer konstruktiv in i mittfältet, en uppgraderad Pontus Farnerud igen. Det har de inte, nu har man Sebastian Eriksson som är en mer sån här slänggungespelare som plockar in bollen från höger, vänder ut den på vänster och tillbaka igen. Och gör det jättebra, och en riktig klassspelare i Allsvenskan. Men den här kreatören finns inte. Och jag tror för att hålla en hel säsong, hålla hög nivå en hel säsong, alltså även när just den här energin och frenesin och orken och aggressiviteten inte riktigt finns där, så behöver man en sån spelare.
Mm. Kan inte det bli ganska bra då, om de skulle landa Mr. X, som trots allt var ganska nära, vem nu den här Mr. X var. Men det var ju åtminstone den typen av spelartyp. Så långt han väl, så många pusselbitar han var med att lägga åtminstone.
Ja, det var Sean Demakun som det pratades om så. Mm. Och det hade varit intressant i en allsvensk i alla fall.
En spelare som du säkert har koll på sedan många år tillbaks.
Jag kan meddela, vi flög tillsammans en gång, att han har en, inte bara Louis Vuitton-väska som alla fotbollsproffs har, utan han har det med ett anagram på, där det står J2M graverat.
Ja. Ah.
Bonusinfo kallar vi det i branschen.
Ja, det får man säga. Mycket bra info. Men som det är just nu så spelar ju Göteborg på ett helt annat sätt. De har ju sin fantastiska fyra som det snackas om. Och de drar ju ett ganska tungt lass med Riks och Ankersen på kanterna. Och i första läget då Vibo och Engvall på topp. Medan de här två inom mittfältarna, de gör andra saker helt enkelt. Ja, det var väl hela analysen.
Ja,
alltså, du hade ju sagt allting redan.
Ja, men visst är det så. Alltså, det finns ett lackmustest som jag tycker är intressant med Blåvitt. Och det är när Blåvitt leder med 1-0, 2-0, den kvart kvar. Och de senaste åren och även i år. Att se hur de gör för att döda de matcherna. Det vill säga spela av på ett resultat och så. Och det tycker jag, det har de egentligen aldrig klarat av riktigt. Det där, du vet, hålla i bollen, ta den en vända, lugna ner spelet, styra rytmen på ett sätt. De är rätt så svaga just att styra rytm, utan det är full fräs framåt. Det är Salomonsson på ena kanten, det är liksom djupledslöpen, det är Vibe som kör hårt, det är Engvall som jobbar konstant och så. Det är liksom den växeln man har.
Och Pontus Farnerud var alltid trött på slutet, alltså de hade inte kvar honom på banan när de skulle spela av i så fall.
Han hade ont i precis hela kroppen.
Ja.
Och vad saknar Pontus, vilken fantastisk människa och fotbollsspelare.
Ja, det är nästa person som du har följt länge. Kanske till och med mer än Makon faktiskt.
Ja, så är det nog.
Ja. Ja, du har en liten man-crush på Pontus sen länge, det vet jag.
Tveklöst så. Men Lasse Vibe kan vi prata lite med om också, om vi ändå är inne på blåvitspåret.
Det kan vi göra. Det snackas om att han har en formsvacka. Har han det?
Jag tror att han har han är ju en väldigt så verserad, begåvad kille. Och inte minst har han en alldeles fantastisk göteborgsk svenska, det får man ge honom. Och en stor fotbollsspelare också. Det som jag kan ha känt, och det är bara misstanken så länge, det är att jag upplevt att han i början av serien spelat ganska mycket för sig själv. Att han har liksom haft svårt att ta det där med att han ska vara skyttekung, han ska vara den som bär laget. Och det ska han ju vara såklart, men det kanske inte bara alltid behöver betyda att han gör ett mål per match. Jag tycker att han ibland har tagit avslut han inte ska ta, att han har också med slutet av matchen när de kanske borde spela på resultat, så går han för att göra sitt mål istället för att tänka laget först. Jag tror att han ska må bra av att tänka, jag ska göra ett jobb för IFK Göteborg först och främst, och sen börja just där, så kommer allt andra komma sen också, för så bra är han ju.
Det har varit min lilla analys av Vibe också, att när man har följt honom att han slarvat lite i de enkla momenten också på något sätt, att det har han bara förutsatt att det ska göras, och sen om inte det utförs till perfektion. Om man tar att Henrik Larsson är den bästa spelaren i världen någonsin på att utföra de enkla sakerna, att en liten skarv alltid sitter där den ska och första löpningen alltid går exakt i den punkten man ska, så känns det som att den dimensionen har Vibe tappat en del, och det kanske hänger ihop med det här som vi pratade om, att han gjorde 22.
Ja, det var något sånt.
Eller var det 23 till och med? I fjol, och slog vad med Sportbladet om att han skulle göra 15-0 i år. Och det var klart han skulle göra det. Så.
Det kanske var Sportbladets fel alltihopa.
Det brukar ju landa där faktiskt någonstans. Utöver det, Göteborg vann med 3-0 igår mot Helsingborg.
3-1 ska vi säga.
3-1, just det. Helsingborg kvitterade, eller reducerade i 90:e minuten. Fantastiskt inlägg av Jerorunen för övrigt, som Simonic nickade in.
Ett så kallat överlångt inlägg.
Ja, på en överlång spelare.
Just det.
Skulle man kunna säga. Men det jag tar med mig från den här matchen, det var ju den här galna glädjen som Göteborgsspelarna visar. Sebastian Eriksson slog in en straff till 2-0 och fick någon slags spel. det var ju helt, jag vet inte, han sprang åt alla håll på samma gång. Likaså Tom Pettersson som glidtacklade in 3-0 efter en fin skarv av Lasse Vibe där. Han har ju trots allt gjort lite grejer där. Det var en liten fin klack han gjorde. Och så fick den här fullständiga glädjen. Så
Forrest Gump-löpningen.
Exakt den. Vad säger det egentligen?
Alltså, det är bra noterat. Jag tror att det är, i Sebastian Erikssons fall så känns det ju, för det är straffspark också. Och det andra gången han gör samma sorts firande, att det är en strategi mer än någonting annat. Det är klart att han blir glad och så, men det där totala känsloutbrottet tror jag också är, han vill visa att det är roligt att göra mål för IFK Göteborg. Jag tycker om det. Jag tycker om att det man visar det. Jag tycker om att det inte är för regisserat så här målgest mest, att det
var väldigt oregisserat kan man säga, för ett mindre estetiskt målförande när man aldrig sett det här sen, tror
jag. Nej, det är fruktansvärt. Sen är det ju lite, alltså, om man sorterar in målgest så hamnar vi det där i Marco Tardelli-facket väldigt snabbt. Alltså hans 2-0 mot Västtyskland i VM-finalen 82, när det som man i Italien refererade till som un vulcano explode, alltså en vulkan som exploderar, lite den känslan hade man med både Sebastian Eriksson och även Tom Pettersson.
För folk som inte var med 1982, så kan man liksom ta en parallell till 2002 när Anders Svensson böjde in sin frispark mot Argentina. Det var lite samma typ.
Och Lasse Lagerbäck fick ett känsloutbrott utan dess like.
Ja, när Lasse Lagerbäck, han visade väl absolut ingenting när Sverige gjorde det här. Ja, det var otroligt. Eller för den delen 2006 när Fabio Grosso dundrade in sitt mål i semifinalen mot Tyskland. Övertid, Pirlo spelade fram den. Och han fick ju också det här identiska målfirandet när man bara springer som en galning. Och man ser att ögonen är långt, långt borta. De är liksom, man svävar på moln som Thomas Ravelli hade sagt.
Han erkände ju efteråt att just det firandet var också en hommage till Tardelli. Det är ju en liten kopia av att det var. Det fanns ett stråk av medvetenhet i att han ville göra ett Tardelli-firande. Tardelli mot Västtyskland, Grosso mot Tyskland. Och det är fint.
Ja, och det tyder på en fantastisk sinnesnärvaro, om inte annat.
Och det är ju en jättebra parallell du drar just där. För att om det då i Grossos fall är någon form av, planerad extas, så tror jag att det är precis där vi landar med Pettersson och Eriksson också. Att det är en planerad extas. Att man ser det som, vi firar mål så här, vi gör det vi visar för alla runt omkring att vi är lika glada som de är. Det blir en väldigt, det låter banalt och taftologt, men att man förknippar målskytte med glädje. Och ja, i andra änden av den skalan sitter vi Thierry Henry, som alltid var ultra, han ville utstråla överlägsenhet när han gjorde mål. Någon sorts svalhet eller svalka.
Kan ju Zlatan göra emellanåt också. Mm. Det tenderar ju att ha ett visst mått av aggressivitet också, mm, i och med att Zlatan alltid slåss mot allt och alla. Men han kan ju också ha arrogansen mot allt och alla efter vissa av sina mål.
Mm. Ja, vi är Eriksson, Pettersson, killar i den diskussionen.
Ja, och det smittar ju av sig också. För att de runt om blir lika glada. För vad ska de göra om Sebastian Eriksson springer runt som en så här fullkomlig galning? Mm. Liksom, då kan inte de stå och applådera lite vid sidan av att yes, liksom, nu satte vi tvåan och nu jobbar vi vidare.
Jag har tänkt på det förut, att det vore intressant att sätta en fysiolog på det, att göra mätningen av, alltså just när du har den extatiska så ger du energi såklart ett lag. Det blir liksom en sorts rus med massa hormoner och grejer, antar jag. Samtidigt som när du gör ruschen så tappar du energi såklart. Sebastian Eriksson gör en maxlöpning på 60 meter, klart att det kostar energi. Vinner man eller förlorar man? Det är lite besläktat med den eviga diskussionen, hypotesen att du befinner dig i öknen, har vandrat där genom i 3 dygn utan vätska, och då kommer du fram till en kaffebar mitt i öknen. Ditt enda val är att antingen tar du en dubbel espresso eller så dricker du ingenting. Så antingen en vätskedrivande dubbel espresso eller ingenting. Vad är bäst för kroppen?
Mm, ja, om jag svarar ett personligt perspektiv hade jag tagit dubbel espresso. Men jag kan ju kanske ur ett fysiologiskt perspektiv förstå att det inte är så jävla smart sådär.
Jag vet inte, det var en öppen fråga.
Mm. Hur besvarade du den själv då, professorn?
Jag hade nog svept den också, tror jag. Och fått 5 bra minuter innan magen kraschade.
Ja. All right. Då har vi avverkat exakt allt som behöver avverkas i IFK Göteborg-kontexten här och nu. Så därför går vi över till AIK, som har vunnit 3 matcher på hemmaplan. Spelat 2 bortamatcher, de har mött Elfsborg och Malmö borta. Och ligger bra med på 10 poäng. Hur mycket har du sett av Gnaget so far?
Jag har sett mycket, mycket Gnaget har gjort. Och det har varit intressant, inte minst för att det är såklart att alla AIK är rasande trötta på, men att de har ju haft en historik av att starta säsongerna oerhört illa.
Mm. Framförallt i den här typen av hemmamatcher som de har haft. Nu har de haft 3 så att säga enklare hemmamatcher. De har mött, ska vi säga, Halmstad, Gävle, Örebro har de mött.
Och det har stått i alla fall de 2 första matcherna har det ju funnits segment när de har stått och vägt lite, när det har funnits en möjlighet att vika ner sig, flyga hem till mamma och tappa poäng.
Ja, och det var 2-1 mot ett svagt Halmstad, det var 3-1 mot Gävle som visserligen ledde allsvenskan då. Mm. Men det stod 1-1 fram till 10-15 minuter kvar, och så släppte det helt mot Örebro. Och Örebro var ju faktiskt riktigt, riktigt dåliga får man säga, men där körde bara AIK över dem fullständigt.
Ja, visst var det så. Så man får väl se på siffrorna med viss respekt att det är inte som allra största lagen har mött. Sen så kanske mer imponerar, om de matcherna imponerar i form av resultat, att de samlar de där poängen som man ska ta. Så jag var i Malmö och såg dem mot MFF och där var jag riktigt, riktigt bra också i högt tempo, i bra organisation och även i liksom individuellt hög teknisk kvalitet. Och det kan ju sådär ironiskt nog ofta vara så att möter du bra lag så blir organisationen ofta lättare att sätta också. Att du blir mer liksom samlad, för att av nödvändighet blir du det. Det finns större möjligheter mot ett HBK eller ett backande Gävle kanske att kliva upp och hamna lite fel, att en högerback blir lite överambitiös och mittfältarna drar iväg på turer och sådär. Men de har ju då löst både och, får man ju säga.
Mm. Du har ju länge drivit en sån här tes som jag ibland stulit. Kanske den enda, va? Annars håller jag inte med om någonting.
Ja, det är rätt.
Jo, det gör vi kanske. Det gör vi nog. Strunt samma. Men du har ju åtminstone pratat länge om att många lag i allsvenskan, eller nästan alla lag i allsvenskan, klarar av att försvara sig och vara organiserade och kontraslå. Men nästan ingen klarar av att föra spelet och liksom konsekvent spela ut sina motståndare. Men har vi sett ett litet trendbrott på sistone. Häcken har ju de sista säsongerna spelat helt enligt sin ideologi och liksom kört det fullt ut. Och Malmö då, givetvis i fjol, som framförallt vann på att de spelade ut sina motståndare och försöker med det fortfarande. Är det någonting på gång där, tror du?
Jag tror och hoppas det lite, för det är också sådär att...
Elfsborg kanske lite också.
Ja, Elfsborg är modigt också, inte minst med Anders Svenssons uppspelsfot, att man liksom då vågar offra en viss defensiv säkerhet för att få den offensiva spetsen även allra längst bak. Och det finns ju lite, alltså, om det finns någon liga, om vi rackar ner på allsvenska sportsliga nivå ofta, och ibland med viss rätt och så, om det finns en fördel med den nackdelen, för att citera Cruyff, så är det just det att i allsvenskan, om du då rullar boll i backlinjen, spelar upp bollen, så är risken mycket mindre än om du gör det i Premier League. Jag fick en sån liten aha-upplevelse för, vad kan det vara, 10 år sedan, när Patrik Andersson kom hem till Malmö. Och jag så här parallellt såg, jag tror det var Liverpool mot Chelsea, och sen just Elfsborg mot Malmö, samma helg tror jag. Och man ser på, jag tror att det är Liverpool som tappar boll i uppspelsfas ganska tidigt, men de har ändå 4 spelare på rätt sida boll. Det är Frank Lampard som bryter bollen och stöter fram rättvänd då från 35 meter. Och den liksom chocksignalen som gick genom Liverpools försvar när man tappar den bollen, som ju där är förståelig, för att tappar du bollen till Frank Lampard rättvänd från 35 meter, så är det en farligt läge. Han kan stoppa in den, han kan liksom göra vad som helst därifrån. Och sen till den andra matchen så ser jag Patrik Andersson då, hemma från Barcelona, Bayern München och Borussia Mönchengladbach, som Malmö får en offside-frispark då, bit in på egen planhalva. Patrik står med Olof Persson, nuvarande assisterande tränare i Malmö, och Elfsborg står forwards, står kanske då, ja, de står väl sina 10 meter därifrån då, 2 stycken, och Bjerre sätter igång den frisparken kort på fötterna på Olof, som han står rättvänd, 2 motståndare mot sig, 10 meter därifrån. Och att Olof Persson får lite panik av det, av den situationen, för att det här är farligt. Nu
han fick står panik. Här. Han blir inte själaglad.
Han blev chockerad, blev han. Så sett. Men det borde vara exakt tvärtom. Alltså du borde i Premier League förstå att du blir rädd när du hamnar i den sortens situationer. I allsvenskan så är faran ganska marginell Johan Oremo Ninho kommer rätt hem från 35 mot en samlad fyrbackslinje. Så man borde kunna våga lite mera, för det är inte så jäkla farligt alls att tappa bollen långt ner.
Mm.
Det var en lång utläggning.
Ja, det var det. Hänger det här upp med konstgräs på något sätt, tror du? Och de nya spelarna som kommer fram.
Det är nog en relevant spaning att man får liksom lite så bollglavare spelare jämfört med Olof Persson-generationen. Så kan det säkert vara. Och att det är som så, det är lättare att kontrollera en boll på konstgräset.
Mm. All right. Bland vår lilla kvintett så har du smygit in sig en dark horse.
En katt bland hermelinerna.
Ja, och den här katten, vars klackledare kallas för katten.
Kapp och katten, ja.
Vi talar alltså om Hammarby IF, som har med ett svårt spelschema och all världens galna förväntningar motsvarat det och rätt mycket mer till. Hur mycket har du sett av Hammarby?
Mycket, allt.
Va, du har sett mycket av alla lag alltså?
Ja, nej. Men ja, ganska mycket har vi sett. Men det har ju varit häftigt såklart. Hammarbys resa, inte bara i år utan de senaste 15 månaderna. Så. Jag vet inte vad jag tycker själv, men det känns som att de har ju verkligen lyckats bygga på alla de här frågetecknen som man hade för, kommer det här liksom... tempo kreativa spelet överleva även nästa nivå, och jag tycker att det har gjort det nästan fullt ut.
Mm. Ja, jag måste väl erkänna att jag är ganska överraskad att de har gått så här bra som de gjort. Jag har ju följt Hammarby nära i många säsonger nu, de flesta i Superettan, men om man utgår från fjolåret där de började den här processen, så var det ju faktiskt så att den sen levde ju in i sista omgången. En ganska svag superetta. Det var liksom inte bara sådär att de självklart vann och gick upp och sen var de redo. Och Nanne Bergstrand talar ju ofta liksom om vi inte är redo för allsvenskt, då ska vi inte gå upp heller. Och det är klart, man tänkte att de har ju fått in vissa bra spetsspelare, men att det verkligen skulle hålla hela vägen när man ska fortsätta på sin egen linje, det trodde jag kanske inte riktigt. Sen måste jag fortfarande lägga till att jag tror inte att de kommer vara där uppe liksom. De kommer inte ha något med toppen att göra. Det kan jag faktiskt inte tänka mig. Det är för stor kvalitetsskillnad på till exempel Elfsborg och Malmö och ja, Göteborg och AIK också för den delen. Men det är ju utan tvekan det den mest positiva överraskningen så långt, tycker jag.
De har ju också lite den där kvaliteten som vissa lag har i, och det går i våg väldigt mycket, alltså lag man vill se för att det blir roliga matcher. Alldeles oavsett om Hammarby kommer liksom lyckas i enskilda matcher eller misslyckas, så kommer det vara kul match att titta på. Till exempel senast när de möter då ett ganska svagt eller kraschande Åtvid liksom, så när det var rätt slumrande, det var inte den där liksom extasen från läktarplats som det var tidigare, och det var en vardagsmatch på väldigt många sätt, trots att det var lördagsmatch, så var det ändå underhållande på många sätt. Så men jag delar din analys helt och hållet då, men det som är inne på att de här frågetecknen man hade har ju i alla fall inte ändå avslöjats riktigt, med till exempel att det finns kanske inte riktigt den tempot i mitt försvar och så som de kanske kommer behöva. Men
Där har de andra sedan stoppat in Sävarsson. Mycket kompetent högerback i isländsk, som är verkligen den här rappa spelaren. Det är väl precis den analysen Anna Bergstrand har gjort, tänka mig, och bara, ja men då stoppar vi in honom. Och sen har de spelat med en högerfotad Oliver Silverholt, som, eller med en vänsterfotad Oliver Silverholt, en högerfotad, det är väl intressant att säga, en parallell Silverholt, nej men felfotad på högerbacken helt enkelt. Och det kan jag inte tänka mig att de hade planerat från början. Om man ser på fjolåret så hade de ju slängt ihop en trupp väldigt snabbt. De hade tittat mycket på karaktär och värvat äldre spelare, hade många som kunde spela på olika positioner, och det var ju olika elver i stort sett i varje omgång. Man hade aldrig en susning om hur de skulle spela. Men just nu har de faktiskt kört med samma lag, så de har ju verkligen hittat någonting som funkar väldigt bra. Och då är ju framförallt från mittfältet och framåt, med Israelsson och Johan Persson som defensiva innermittfältare, övertydliga spelare som vet exakt vad de ska göra. Och sen har de en trea framför där med helt olika egenskaper, med Kennedys briljans, Besaras teknik och påhittighet, och sen Måns Söderqvist som springer snabbare och mer än någon annan. Inte så distinkt, men han behövs där. Och så Hallenius på topp, som nu har faktiskt kommit tillbaka. Det tog ganska lång tid för honom att hitta formen igen, men där är det väldigt mycket som har fallit väl ut, och det jag kanske inte riktigt såg att det skulle hända.
Hallenius har ju blivit den här som vi ville att Björn Rundström skulle, som Björn Rundström var en gång i tiden. Den där riviga, slitiga, som är fruktansvärt jobbig att möta.
Och långhåriga.
Långhåriga. Och liksom som krigar konstant. Och inte alltid syns så mycket, men som gör ett jätteviktigt jobb och så. Jag skrev faktiskt då senast det som jag tycker, min tes. Och som jag märker att det är väldigt få allsvenska tränare som delar. Att Johan Persson har varit en nyckel i deras tryckspel då, alltså när de får bra sekvenser i sina matcher, när de lyckas då hålla i, komma i våg efter våg efter våg. Det hade de kanske 20 minuter mot Åtvidaberg, under de 20 minuterna kunde de kanske 5 mål. Det är att då går landarbollen hos Johan Persson, då är det han som får tillåts driva spel, så de kan plocka den därifrån istället för att börja om från backlinjen varje gång. Så landar bollen hos honom, han kan ta den framåt 10 meter och sätta den ut på kanterna eller i djup och så. Jag tror att många lag skulle tjäna på att stressa Johan Persson, att ha åtminstone en liksom pseudopunkt i just de sekvenserna på honom, att få honom i balans, att vara lite fysisk mot honom och så, för han är ingen världsspelare på det sättet, så det går att störa honom. Jag tror att mycket är vunnet om man gör det, för Israelsson blir inte alls samma typ han har inte alls samma strategegenskaper som Johan Persson har.
Nej, var det du menar att det var väldigt få allsvenska tränare som höll med dig?
Det var för att
de inte har gjort det.
Ja,
det är inte så att du har fått mothugg liksom. Folk har ringt upp dig.
Ja, det är alltså sms'en har runnit
in. Roger Sandberg har ringt och skällt ut dig så här på
fullkomligt vansinnigt
på morgonen.
Ja,
på morgonen.
En vansinnig Peter Svärd. Det är inget som jag undrar min värsta fiende att få i luren en tidig söndag morgon. Men så är det.
Nej. All right.
Party Janne, lördagkvällar. Han ringer och ringer.
Fast då vill han ju bara att du ska följa med. till Teatergrillen, tror jag.
Just det.
Hans favoritställe. Du, när du pratade om dubbel espresso så blev jag väldigt sugen på kaffe. Så ska vi gå och hämta lite påfyllning och sen så kör vi vidare.
En liten kaffe, absolut.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så, då har vi fyllt på med lite vatten efter vår ökenvandring på 45 minuter. Och då kommer vi in i tilläggssegmentet som kan vara ganska långt i den här podden.
Ja, det är så det funkar i poddvärlden.
Du ska bara liksom glida med och se vad som händer, är min tanke. Det har varit en debatt som inte handlat om fotboll, utan en debatt som handlar om supportrar. En debatt som har liksom dominerat ganska mycket av dem, åtminstone sista veckan, kanske till och med två. Så jag tänkte att vi ska ta debatten om debatten här nu.
Lite sådär sist in.
Sist in.
Då får man gå ännu hårdare bara.
Men inte först ut, tror jag. Jag har diskuterat de här frågorna väldigt mycket, hur supportrar framställs i media. Jag har diskuterat det på längden och tvären, och jag har diskuterat med supportrar, jag har diskuterat olika tv-program, jag har skrivit om det, jag har diskuterat här internt, inte minst. Har vi känt att det gjorts ganska mycket framsteg under de kanske sista tre åren, kanske, om vi säger det. Att jag tycker rapporteringen har blivit mer saklig, mer befogad, och liksom det har lyfts fram mer positiva saker med supportrar i allmänhet, och när det har skrivit kritiskt så har det kanske varit mer nyanserat och mer befogat än tidigare. Men nu på slutet har det ju faktiskt hänt någonting. Har du känt av? Har du känt tryckvågorna från tryckpressen?
Ja, man står ju där och verkligen gräver, och när man gräver tillräckligt noggrant så hittar man något. Nej, alltså det har ju varit såklart en tsunami, en tendens-tsunami får man säga. Det har ju initierats i mångt och mycket av P1s nyhets- och debattprogram Tendens, som gjorde ett stort reportage, eller två stora reportage, om just supporterkulturen utifrån en problemformulering som var just en problemformulering. Och i mångt och mycket kändes den ju ganska daterad. Det kändes som just ett steg tillbaka till det som du pratade om, en debatt som fördes för ganska många år sedan, och där väldigt många andra av de då dagliga medier som liksom vistas i väldigt nära fotbollsvärlden har tagit nästa steg, har det verkligen känts som att man är mer nära just de här frågorna. Det här var i mångt och mycket utifrån perspektiv.
Mm. Det som överraskade mig var att den kändes väldigt kontextlös, om vi nu pratar om den här P1-granskningen som följdes av debatten, att i fjol i premiären så hände det tragiska Helsingborg när en 43-årig man blev misshandlad och trillade så illa så han dog. Och där nådde vi någon slags nollpunkt, givetvis en människa dog. Därefter kom en säsong som var relativt fri från stök, och om man tar vintern och den allsvenska inledningen så har den varit präglad väldigt mycket av jättestort intresse, stora åskådarantal och rätt lite stök där också. Då plötsligt dök den här problemställningen upp, och rubriken som de använde, eller problemställningen, var: hur många våldsamma supportrar tål svensk fotboll? Dåliga vibbar också till den här invandringsdebatten, hur många invandrare tål Sverige, som SVT Debatt hade, va, och blev väl utskällda för den formuleringen. Och sen i nedrycket, det vill säga under rubriken, så står det: dödsmisshandel, bengaler och avbrutna matcher. Hur stoppar vi supportervåldet? Det vill säga att likställa det här bottenlösa tragiken från premiären med nästa år bengaler, som kanske inte har särskilt mycket med det att göra, trots allt.
Nej, det blir lite våldtäkter, äktenskapsgräl och odiska disk. Det blir lite den den triptyken där. Nej, det är såklart oerhört, oerhört olyckligt. Och du var inne på det som hände i fjol med Djurgårdssupporten där och den bottenlösa tragiken. Och det som den förde med sig, som upplevde, var ju att på ett sätt som man nästan aldrig har sett förut i, och nu pratar om supporterkulturen, var ju att man fick en självrannsakan. En rannsakan har alltid funnits, men en självrannsakan som var genuin och gick på djupet. Att väldigt många av de här aktiva supporterkrafterna kände precis som många av oss andra att vi måste vända på alla stenar här och se vad är värt att försvara i vår kultur, vad är värt att inte försvara, vad är värt att ta avstånd ifrån. Och att det gjordes med ett oerhört genuint uppsåt och med liksom oerhört konstruktiva viljor. Och då kommer, som du säger, ett år senare så kommer en, något som inte är en självrannsakan utan rannsakan utifrån, och inte bara utifrån grupper som är grupper utifrån med en insyn och en inblick, utan väldigt mycket grupper utifrån som inte har den insynen eller inblicken eller förändrade intresset av att bilda sig en väldigt tydlig uppfattning om vad som händer där kring och på våra läktare.
Mm. Och i den här första delen av granskningen så var du med som en röst i alltihopa. Och du tyckte väl att du blev lite illa klippt i det sammanhanget, eller?
Alltså det man kan säga är väl, och där med den totala självinsikten om att man arbetar på en kvällstidning och att det finns något som heter vinklar och så det som hände var att jag träffar i pausen på Stockholms derby till kuppen där en kamrat och kollega som frågar om man får ställa på frågor, och vi pratar i ganska många minuter om just supportkulturen och väldigt mycket om hur den har mognat och vuxit i Sverige och att den är till oerhört den oerhörda, extrema merparten någonting positivt. Men att det blev liksom en positionering kring inifrån och utifrån där också. Där jag väl med all rätt många sätt att vara en röst, en voice of reason utifrån som skulle kontextualisera saker. Men det är klart att om hade haft hela det här samtalet så var det var saker som klipptes ut till en vinkel som man arbetar journalistiskt.
Mm. Vilken tur att du sitter i den här podden då, Vagen. Bara pladdra på oavbrutet. Nej, men jag har tänkt mycket på det, för att den positionen jag tar beror på vilket sammanhang man diskuterar. Det vill säga om jag diskuterar här internt på tidningen när vi kommer från en ganska hårdnackad kultur liksom, där det ska smällas på dagen efter direkt. Då får jag ju ofta närma mig kanske en supporterröst för att jag kan den här världen ganska bra. Och då får jag liksom argumentera lite därifrån så vi hittar någon slags nyans. Och tvärtom, jag tar ofta de här frågorna och debatterar mycket, och när det är från supporterhåll, nu generaliserar jag givetvis, men jag får ju ofta ganska ofta höra liksom, ni skriver bara skit liksom, och alla håller på så här liksom, och då får man ju ta ett journalistiskt perspektiv och försöka förklara hur man tänker på det. Så just, alltså, ja, det jag vill ha sagt är bara att det är väldigt viktigt vilken kontext det är, om man liksom, ett snabbt uttalande är väldigt svårt i de här frågorna, för det finns så många parametrar du måste ta hänsyn till hela tiden. Det är alltid ett å ena sidan och ett å andra sidan resonemang som man måste föra när man pratar om de här frågorna. Som du sa, vad är värt att försvara, vad är inte värt att försvara? Och där gäller det att balansera rätt.
Ja, jag tror att grunden, alltså den sorts intellektuella hederlighet man kan hålla sig till oavsett vilken sida man står på, är: vill jag verkligen förstå det här? Om man ska gå in i en debatt så måste man ställa sig den frågan först. Vill jag verkligen förstå genuint min motpart eller de som står runt omkring, de som står på insidan och de som står på utsidan? Har man svarat ja på den frågan, då har man alla förutsättningar för en bra och god debatt. Om man inte vill förstå, om man istället liksom sluter sig och ställer sig och bankar på sina trummor och gör det med de stora rubrikerna, de stora orden, de stora slagorden, då kommer inte, man kommer inte komma framåt överhuvudtaget. Och där kan man historiskt, alltså, här jag kan vara oerhört självkritisk också till saker som jag har skrivit i en annan kontext, där man inte har några som helst problem att stå för positioner man intog, men att man vet också att det var kontraproduktivt att kanske ta i för mycket.
Till exempel?
Nej, men det var väl alltså i den kontexten där Stockholmsfotbollen befann sig för 10 år sedan, när det var väldigt, det fanns ingen mogen supportervärld. Jag skrev kröniker som handlade just om att att svensk supportrörelse är så stark och stor nu så den förtjänat en vuxen röst. Sen kom den vuxna rösten. Det kom liksom ett genuint engagemang för att...
Ganska sent, va?
Ja, att driva politiskt de här frågorna. Att få ett SFSU, att få SLO-er och så vidare. Och jag tror att det är extremt värdefullt för svensk fotboll att de finns. Att det finns en, som jag sa, en genuin vilja till förståelse. Att, ja, alltså jag pratar i termer av vuxen, så är det just att en del av supportrörelsen är pubertal och ska alltid vara pubertal. Men om man verkligen på riktigt vill framåt, man verkligen på riktigt vill försvara den fotbollen som vi har, den demokratiska fotbollen, så måste det i alla fall på vissa områden också vara något annat än pubertal, vara något annat än bara motstånd. Du måste också ta in din motpart och jämka och fundera och driva politik.
Mm. När man pratar om det här så dyker ju ofta här dör fotbollen upp. Det är liksom ett slagord som dyker upp på banderoller och används skämtsamt eller bara slagfärdigt i alla möjliga sammanhang, och alla vet direkt vad det handlar om. Jo, det handlar om att etablissemanget, särskilt media, särskilt kvällstidningarna, särskilt vi, överdriver mycket av svarta rubriker. Det är en rest av en lite äldre tid där vi satt en annorlunda typ av rubriker och så vidare. Men vad få känner till, så var det faktiskt som att här då fotbollen var en rubrik till en krönika som du skrev en gång i tiden. Och det tror jag överraskar vissa, för att det har funnits ganska många sportkrönikörer och nyhetskrönikörer som verkligen avskytt fotbollen och kulturen runt det, som har skrivit ganska ordentligt. Vi behöver inte rabbla exempel här just nu. Vi kommer ju att ta upp lite nya exempel. Men det var alltså du.
Yes.
Så, vad hände?
Nej, och det kan vi kan börja med, att jag har ju såklart fått skit väldigt mycket för det under oerhört lång tid. Och då kan man inleda med att utlysa den lyssnartävling, säger man här, att den som kan bevisa att jag någon som har skrivit här drar fotbollen i en krönika vinner en middag på Grand Hotel för sig och sina vänner, utan begränsningar. Jag har aldrig skrivit det överhuvudtaget. Det jag skrev var ju en metaforisk betraktelse kring just det. Det var Stockholmsderbyt, AIK Hammarby, som fick brytas temporärt då, efter ett försök till en planstormning i en kontext där AIKs klubbledare stod under vaktskydd och det fanns en genuin hotbild mot dem. Man då tvingades bryta matchen, och det jag skrev var att visst, matchen fortsatte efter avbrottet, men det var en realpolitisk liksom, en chimär. Det var ingen riktig fotboll. Den riktiga matchen hade redan dött. Liksom. Det var vad jag skrev. Och rubriken som sattes var alltså här dör fotbollen i jag vet inte hur punktsystemet funkar, men i väldigt stora versaler i Aftonbladet på första uppslaget. Och det är klart att det var tacksamt, och det har blivit tacksamt för väldigt många som då fick det. Och det är just det här som jag ofta säger med det här: vill man förstå den andra sidan, vill man verkligen göra det genuint och hederligt. Problemet med den sortens rubriker, problemet med för övrigt Slödderstadion som var rubrik till en annan krönika om, som handlade om Hammarby Djurgården ett par år senare, som också bröts efter publik oroligheter. Jag har heller skrivit Slödderstadion. Det var också en ironiskt och lustigt nog, kan man säga efteråt, en av de mest fanatiska Hammarbyare jag känner som arbetade då på tidningen som
satte den rubriken. Som var nyhetschef den kvällen.
Ja, nyhetschef den kvällen, och satte den rubriken utifrån att han var väldigt upprörd i sin roll som Hammarbyare.
Plus
kvällstidningsmakare. Men problemet med den sortens rubriker, den sortens hårda tilltal, är att det ger ett instrument och en ursäkt för väldigt många att fly den här debatten. Att det är, man kan säga att göra sig lustig över medias överdrift istället för att genuint att svara på. Men herregud, har vi inte ett problem här? Är verkligen det stora problemet att Aftonbladet har en rubrik som känns olustig och felaktig och konstig? Eller är det stora problemet att vi faktiskt här har klubbledare som står under polisskydd, att vi har en genuin hotbild, att vi har på sätt och vis fascistoida grupperingar kring vår klubb som ställer sig över demokratiska ordningar, lagar och regler och utövar i olika bemärkelser våld. Så jag tror att alltså, om man ser någon sorts medialt ansvar och även kanske supportansvar, så är det att bli tydligare, att tala om att vi tycker att det här är okej, vi tycker inte att det här är okej. Man kan inte, alltså det som du pratar om, den här tendensingressen när man klumpar ihop en bengalbrännare med någon som har varit inblandad i fatala våldsamheter, så då gör det också att de här bengalbrännarna kommer att ha oerhört, oerhört svårt att föra en debatt överhuvudtaget. Naturligtvis, för de vet om att vi har ingenting med det här andra att göra. Vi är inte en del av våldskulten. Det är en helt annan del av supporterkulturen. Det är befängt att klumpa ihop det på det sättet.
Mm.
Och om du då ska svara på en befängd fråga, så förstår jag att man inte särskilt vill svara heller.
Nej.
Det är lätt att fly undan då. Om man istället drar ner tonläget ett par gram och ett par kilo, så kommer du också kunna pressa supporterrörelsen att bli tydlig, att säga att det finns olika delar. Vi står upp för de här, vi står inte upp för de här, och vi tar genuint avstånd från de här delarna.
Mm.
Det finns inga som är gladare än våldssupportrar för den här sammanklumpningen. De tycker att det är kalas, för då kan de gömma sig i den stora massan också.
Mm, och där har vi ju en... Där kan vi ju helt enkelt vara ganska mycket smarta. Om vi vill sätta hårda rubriker efter en skandal, vilket vi ska. Som tur var, det varit ganska få skandaler på sistone. Men om vi ska göra det, då kan vi sätta en hård rubrik på skandalen. Här hände det, punkt. Och sen behöver vi inte leta efter de där liksom extra spetsigheterna. Och har vi då också liksom en långsiktig trovärdig rapportering där vi lyfter mycket positivt, så blir det ju också mer trovärdigt när vi väl är där. Och som sagt, då behöver man inte ta de här billiga poängerna. Eller då kan man inte ta de här billiga poängerna. För att det finns ju givetvis i supporterkulturen en väldigt, det är en subkultur, det finns en väldigt stark kärna att man slåss mot all form av etablissemang, och vad är då lämpligt att slåss mot galna överdrifter i pressen. Och det senaste, tydligaste exemplet som de grupperingarna har fått, och jag har ju skojat själv om det här också, det var en krönika här i Expressen som vår kollega Diamant, skicklig nyhetsreporter på Expressen, får man ju säga, men skrev en sån här hejdlöst överdriven krönika. Han hade gått på derbyt nu på Tele2 senast, ställt sig mitt i klacken, förfasat sig över folk betett sig, och det är väl det här stycket då som de flesta har studsat till på. Jag var ärligt talat rädd att någon skulle kasta en sten i huvudet på mig eller slänga en handgranat mitt ibland oss. Det scenariot kändes tänkbart utifrån den rådande stämningen.
Det är ärligt talat som är en extra tyngd också.
Ja.
Jag håller med om att Diamant är en fantastiskt skicklig reporter, men det här är ju, man kan inte gå in med den sortens tilltal i ett ämne som man bevisligen inte är sagt insatt i. Och problemet, återigen, och återkommer till det, är att den formuleringen ger ju ett vit kort för att inte bry sig om vad han skriver och de poänger som då faktiskt finns där i. Jag vet Patrik Kronqvist också på Expressen på ledarsidan där som följde upp det där med att skriva en kommentar på temat att det kan inte bara vara de som står på insidan som har rätt att, som kan ha hela formuleringsprivilegiet och hela problemformuleringsprivilegiet kring...
Jag kan läsa, om jag avbryter det, men jag har ju till och med skrivit ut den här i min bibba, så här förberedd har aldrig varit innan. Själv går jag på match högst ett par gånger per år, men när piquetbussarna cirkulerar mina kvarter på derbydagarna påverkade mig och mina barns vardag. Jag tycker därför att jag har rätt till en åsikt om till exempel när på dagen det är lämpligt att lägga högriskmatcher, även fast jag inte syr flaggor till något tifo. Och sen var det liksom färdigt med den diskussionen. Att som jag tolkar det, givetvis får man ha rätt i sin egen upplevelse, men om man ska skriva den här typen av långa debattinlägg på liksom största och bästa nyhetsplats, så är det inte en bra grej att lyfta fram att jag kan faktiskt ganska lite om detta, men här skriver jag och nu jäklar ska jag tycka till. Jag tror inte det hade funkat i så många andra debatter. Jag tror man blivit helt sönderstrimlad om man skulle lägga sig i liksom, utrikespolitiken eller skolpolitiken eller vad som helst genom att bara säga nej, men jag har faktiskt varit utomlands och jag har sett på Aktuellt vad som händer i Palestina till exempel. Så därför har jag också rätt.
Jag är ärligt talat rädd för att det kommer en handgranat om man står där vid Västbanken.
Ja, Jag funderar lite på det med handgranaten. Skulle då supporterna slänga en handgranat på sin egen läktare så det bara brände av? Eller skulle någon från sidan kasta den? Eller skulle man ha typ en spjutkastare som kastar fruktansvärt långt, som kastar ett 125 meters långt handgranatkast från ena kortsidan till den andra?
Alltså egentligen det enda scenario jag kan se framför mig, det känns rimligt med ett handgranat.
Man kan ju ha typ Patrik Bodén i ena klacken och sen kan han bara lassa iväg en sån jävel.
Utifrån, ja. Från Solna centrum,
ja.
Genom Friends tak.
Ja.
Nej, men alltså i det här rimliga scenariot där det skulle kunna vara tänkbart med en handgranatskastning på en allsvensk arena. Det känns som att en Alexander Axén som får ett päron i huvudet.
Ja.
Skulle kunna vända sig om, plocka upp en handgranat ur bältet och skicka upp den på läktaren.
Ja,
i ställning 0-2. Det kan jag se framför mig.
Vi har inte sett det än, men
det ligger i farans riktning som GV säger.
Ja, du har en krönika på gång, ja.
Det finns något där. Nej, men alltså för att återgå till någonting, en tanke som jag hade och som jag nu letar efter i huvudet är ju att också, jag kan förstå ur ett supporterperspektiv då, och vi får lägga till att vi båda två själva i visst mått är, eller i visst mått, vi är supportrar själva naturligtvis och har den erfarenheten också. Så det är så lätt att förstå att man i en om det kommer den här sortens, om man har en vardag där väldigt många då har sitt främsta, liksom den bilden man får av supporterkulturen kommer från medier som historiskt och i vissa fall då fortfarande målar väldigt tydliga, liksom, jag ska inte säga nidbilder, för de bygger ju ofta på en form av sanning, som en väldigt vinklad och vald del av den världen där mycket av de här positiva bitarna inte finns med. Och på samma sätt, vi kan relatera till det oerhört tydligt som varandes kvällstidningsjournalister, det är så att du går på en middag en kväll och talar om att du jobbar på en kvällstidning och du får ägna 2 timmar åt att försvara vinklade löpsedlar som ligger så oerhört långt från din verklighet och din arbetssituation och det du sysslar med. På samma sätt så vet jag att som om du är en aktiv supporter och hamnar vid samma middagsbord, så kommer du få försvara dig mot just den här nidbilden av, eller valda bilden av verkligheten kring vad det är att vara supporter. Du kommer klumpas ihop, du kommer att ställas inför märkliga frågeställningar och så. Och jag förstår att man blir trött på det.
Mm. Ett telefonsamtal dök upp i mitt huvud nu, apropå bli utskälld för att jobba på kvällstidning. Jag ringde till Björn Ranelid en gång för ganska många år sedan inför ett derby mellan Helsingborg och Malmö. Han har ju spelat i båda klubbarna.
Och i Trelleborg,
inte så mycket som han själv vill ge sken av, men han har ju tillhört klubbarna i lite yngre ålder. Det finns kanske någon B-lagsmatch på kontot här någonstans.
Ska vi inte nämna B-lagsmatcher?
Nej, just det, förlåt, 7-0 igår, grattis till det.
Tack.
Då ringde jag till Björn Ranelid och så sa jag, berätta var jag kom ifrån liksom. Och så sa han, jag pratade inte med er. Så han, ni har förstört mitt liv. Har du läst löpsedlarna? Så, nej, det hade jag inte. Så kan du bara berätta vad det är för någonting? Så, jag tar inte orden och namnen i min mun, sa han. Och sen kom en så här utskällning på en kvart, där jag höll luren liksom en halv meter från örat. Och sen så sa jag, du måste jag faktiskt avbryta det här liksom.
Du höll luren som en osäkrad handgranat.
Lite så. Och man vill ju ändå inte lägga på, för det var ju en jävla, ja, det fanns ju någonting speciellt i den där utfället.
Litterära kvaliteter i den.
Ja, det fanns lite, ja, det pendlade ganska mycket. Ibland var det ju riktigt, riktigt bra. Men då sa jag det, nej, men nu får du lyssna på mig liksom. Jag vet faktiskt inte ens vad du pratar om. Och jag jobbar med sport och jag ska skriva om derbyt mellan Malmö och Helsingborg. Och jag skulle bara vilja ha din syn på någon rolig / tramsig fråga.
Som man vill.
Och då vände han, så sa han, jag har stor respekt för er på sporten. Erik Niva är en virtuos med pennan, sa han. Och sen så hörde jag hans fru i bakgrunden som heter Margareta, att hon liksom försökte få honom att lägga på. Men då ville han ju verkligen snacka med oss. Men sen så fick Margareta honom ändå lägga på. Då hade han ju, då fick han ju be om ursäkt på slutet lite. För att han ville egentligen säga någonting om fotbollen. Och jag vet faktiskt inte vad det var. Jag försökte kolla, liksom i våra sina arkiv och se vad har vi gjort för löp på slutet. Liksom. Så jag vet faktiskt inte. Han hade säkert all rätt i världen att vara upprörd.
Jag antar att det var hans trafikolycka. Den har han väldigt, väldigt bra koll på i alla fall.
Ja, det var det. Men jag tror faktiskt att det var Kvällsposten, Expressen, som var bäst på den storyn faktiskt. Men det är klart att vi kanske drar på något löp där också. Det är möjligt. Förlåt för den utvikningen.
Äger sin plats.
All right. Men jag tänkte bara ta upp en insändare här i Sydsvenskan som är apropå det här att det vi skriver spelar så pass stor roll, tror jag. Om man går utanför vår lilla snäva krets och talar lite de bredare lagren, så får man ju ofta sin information från vad Sportbladet skriver, vad man ser på SVT. Och är det den här typen av rubriker kring supportrar, ja men då tycker gemene man att det är så. För då, ja men detta är vad jag vet. Och så här är det. Det lät ungefär som Bagdad i Bonn. Om du känner henne. Detta är vad jag har och det gäller. Och jag skrev ett tifo-reportage för ett tag sedan om Djurgårdens tifo-grupp. Jag blev liksom insläppt där och fick följa deras arbete inför derbyt mot Hammarby. Vilket var första gången jag fick göra det, i alla fall kanske första gången någon på en kvällstidning åtminstone fått liksom access dit
i världen
världsexklusivt tror jag det var faktiskt. Nu var jag sugen på en annan utveckling, men nej, nu, jag kan inte bli så långrandig. Men hur som helst, och då fick jag massor med positiv respons, och då fick jag ju även den responsen från Arne och Rolf och Bo Göran som mässade, som oftast bara är förbannade på de här jävla fotbollssupportrarna hela tiden. Då tyckte de det var ganska fint, och det jag beskrev var ju hur de samlades och sydde ihop en massa kreationer som de sen skulle visa upp. Och då, ja, i de lite bredare lagen, i och med att vi skriver brett, så kanske man fick en annorlunda bild av det, så därför spelar det ganska stor roll hur vi rapporterar.
Ja, gud ja. Jag tror att det är jätteviktigt, och det är också ett instrument för supportrörelsen att vara med och forma det skrivandet också, för det är levande organismer, medier är inte en naturlag på något sätt, utan det går att forma, det går att styra, och man tjänar på öppenhet där, även om man ska ha förståelse för de som upplever sig felaktigt behandlade, att de inte är så sugna på att ha den kontakten, så tror jag att det är svårt att se, om man ser svensk supportrörelse, alla de segrar som de har tagit de senaste åren, hur många av de segrarna har vunnits med total konflikt. Jag tror inte att det är någon. Hur många är det som har vunnits med någon form av samtal? Jag tror att det är alla. Så det tror jag. Sen om man ska lägga till en sak då, som jag de tillfällen där man har haft diskussioner med eller vissa de tillfällen med aktiva supportrar, inklusive de som klassas som risk eller kategori C eller vad man säger, så vi brukar ofta kunna enas i alla fall i det att jag i alla fall då är oerhört stark företrädare för föreningsdemokratin, för 51%-regeln, för en demokratisk fotboll, hela det där paketet i princip som man brukar samla under sloganen mot den moderna fotbollen. Jag tycker att svensk fotboll ska försvaras, och att den verkligen förtjänar att försvaras, att den inte blir som alla andra genom kapitalistiska halvt steriliserade ligor. Men det argumentet som jag brukar framföra i de diskussionerna är att om det finns ett hot och det finns någonting som skulle kunna få debatten att slutet tippa över, att få en allmän opinion att känna att jo, vi vill faktiskt ha det som i Premier League. Vi vill ha en sån repressiv hållning, total säkerhet, sitt ner, håll käften, var glad, köp din korv och din tröja och gå hem.
Superdyra biljetter,
allt det där, att byta ut den publiken vi har då, och så vidare. Det är bara att titta på alla de stora ligor där den utredningen har skett. Alla utan undantag. Om det är Italien där det är på väg att ske. Om det är Frankrike där det är i mångt och mycket, framförallt i Paris, där den har skett. I England. Så har den möjliggjorts av att en bred opinion har känt att nej, vi har fan med fått nog. Och vad är det man har fått nog av? Jo, det är ofta att det finns liksom för mycket våld och fascistiska rörelser kring fotbollen. Det är liksom det slutliga instrumentet för att vill vi, ja men som i fallet Paris, så där, vi kan inte ha en fotbollsmiljö där människor faktiskt dör. Och är det då bättre att ha en kall och sval läktare där det sitter liksom inresta familjer och köper sina tröjor och korvar och stämningen är sämre, det är en icke-levande supportkultur och Töy och Bologna är borta sedan länge och allt det där. Och väldigt många då är beredda att svara ja på den frågan. Det vore djupt tragiskt om det vore så om det blev så i svensk fotboll, men jag tror att det argument som skulle kunna finnas för det är om det spårar ur fullkomligt. Och man kan vara glatt konstatera att just självrannsakan och den breda organiserade supportrörelsen har tagit stora steg åt ett helt annat håll, och det är jag oändligt tacksam för.
Mm. Ja, låt oss aldrig hoppas att vi hamnar där, får man väl säga. Vi har snackat lite om det här i podden, men jag är supernöjd med hur vi trots allt har det nu. Med 51%-regeln som känns helt solid för stunden. Med en 16-lagsserie som jag tycker är ett väldigt bra upplägg. Och med ett cupformat som också funkar bra med stigande publiksiffror. Och så möjligt. Och så vidare. Så just nu är vi inte där i vart fall.
Nej, och det var intressant just i tendens. De hade ju en debatt sen i Kulturhuset där i Stockholm.
Mm. Jag var inbjuden på den debatten, men då åkte jag till Ukraina istället, så då får man väl skylla sig själv.
Ja, jag var också inbjuden i debatten, men
efter mig, eller?
Ja, efter dig. Ja, efter flera andra också. Jag tror att den sista som tackade nej var Robinson och Robban, tror jag.
Ja.
Och sen svikade vidare på listan. Men Thomas Bodström av alla människor, mest känd som före detta AIK-spelare, sa ju att hans lösning på problematiken var avskaffa 51%-regeln. Alltså de problem som finns då kring läktare och så vidare. Eller som har funnits. Och han fick ju förstås mycket skit för det. Men jag tror att han har helt rätt. Alltså om man vill genuint avskaffa allt det här med allt stök som har funnits och finns och kommer att finnas och så vidare, så tror jag att omvandlar vi klubban till företag som mer vill ha vinst och så vidare. Ja, det är självklart. Då kommer du få en annan publik. Du kommer få en Paris-miljö. Så att han heter rätt i sin analys. Men vi hoppas ju på helt olika saker. Vi hoppas ju verkligen att föreningsdemokratin och supporterdemokratin kommer att vara så stark så att vi aldrig någonsin behöver gå dit.
Mm. Apropå nivån som allsvenskan trots allt håller, så hade vi förmodligen avskaffat all publik också efter ett litet tag. Tror jag. Du, jag måste nästan börja den här utvikningen. Apropå världsexklusivt och att vi det kliar lite i fingrarna. Apropå att vi drar på ganska bra ibland. När Zlatan släppte sin självbiografi så damp den ner här på redaktionen några veckor innan den skulle publiceras i väldigt god timing. Eller det första kapitlet dök upp här av någon anledning. Och de var ju väldigt smarta som Bonniers som marknadsförde den. Sen vart den kom ifrån just den gången, det får man spekulera på helt fritt. Jag lämnar det helt öppet. Den damp ner på vår redaktion i vart fall. Det här första kapitlet är när Zlatan gör upp med Pep Guardiola, skriker att det har inga pungkulor och så vidare. Och jag fick det på mitt bord, liksom läste, ta det bästa. Och jag läste ju liksom så ögonen glödde. Och det var ju en fullkomlig sensation då. Det är klart att det hade snackats lite om att det var en schism i Barcelona. Men det var ju verkligen inte liksom dokumenterat på något sätt. Och alla inblandade förnekade att så skulle vara fallet. Och sen så bara släpp på Zlatan det här. Och vi skrev ju världens story på det här liksom. Och jag bara rätta ihop liksom snabbt liksom en story kring det och spelet bakom och så här. Och vi var helt säkra på att vi hade det där själva. Så vi satte balken världsexklusivt på vår löpsedel. Zlatan till Pep, du har inga pungkulor, allt om bråket typ. Bredvid vår löpsedel, dagen efter när jag knallar förbi kiosken, så står det Expressen, exklusivt. Zlatan till Pep, du har inga pungkulor. Läs hela storyn. Så av någon av en händelse hade den trillat ner från ovan på deras redaktion samtidigt. Så vår lilla balk där med världsexklusivt, det blev inte så bra när de satt bredvid varandra på kioskarna.
Och allt var ditt fel.
Ja, det kan man säga. Mm. För det var jag som hade stulit den. Nej, vänta, det ska vi klippa på.
Det är där vi landar.
Du, nu har vi pratat i 45 minuter plus en extremt lång Alex Ferguson tilläggstid här. Men vi har ju en sista punkt som på förhand känns som en favoritpunkt. Vi bläddrar papporna. Och den heter Allsvenskans bästa mailadress. Och då undrar jag liksom, vad är det du har, vad du har fått lossa?
Nej, alltså det är ju, jag borde förstås gjort en så här väl förberedd lista som du gjorde, men jag kände att det uppstudstänket har sina fördelar också. Det är alltså något så enkelt som världsexklusivt har vi alltså den allsvenska medieguiden framför oss. Det vill säga den lista som går ut i media där man får kontaktuppgifter till alla allsvenska klubbar med ledare och spelare och så vidare. Om man vill nå någon så är det där man kikar. Nytt från senaste åren är att det inte bara då står eventuellt telefonnummer till spelare, utan det står också deras Twitter-konton, var man hittar dem, Instagram-konton om det finns, och i väldigt många fall också deras mailadresser. Mm. Och det är intressant.
Okay.
Där händer det saker. Ni vet ju själva de här historierna som finns om någon som sökt jobb på, låt säga, Fonus och skickar in sitt CV, för att avsluta med mailadressen sexyfunkfucker87@hotmail.com. Mm. Och sådär. Så jag tänkte att vi går helt enkelt igenom, hittar, var finns the odd men i allsvenskan, var finns de göttigaste adresserna.
Okej.
Vad tror du om det?
Jo, det låter ju fantastiskt intressant. Jag gillar att vi har sparat det här till podden också. Det känns som man skulle kunna använda sig av det här i alla möjliga sammanhang. Men att vi valt folkets kanal gläder mig väldigt mycket.
Världsexklusivt i podden.
Ja.
Folkets podd. Ja, vi kan, först kan vi köra en lilla quizet med dig. Mm. Instagram-nicket odjuret Per, vem är det?
Ja, men nu såg jag ju lite att du hade AIK uppe. Så jag visade på Per Karlsson.
Ja, det var helt rätt.
Du kan inte ha det i bokstavsamma. Odjuret alltså.
Odjuret Per. Vilket känns helt fantastiskt med tanke på att han är kanske den minst odjurskompatibla spelaren i Allsvenskan.
Om han hade haft lite rakare hår så hade han varit den mest välkammade spelaren i Allsvenskan, tror jag. Han har ju liksom en gentleman-approach snarare än någonting annat.
Ja, alltså jag vet inte om han har ärvt den adressen av Daniel Tjärnström eller något, odjuret Kärna. Jag vet inte, det är typ Per Karlsson, kanske Ivo Pekalski som ligger före där som på snälltoppen. Men Per Karlsson är ju inte så mycket till odjur kanske.
Nej, intressant.
Det var ett Instagram-konto och det är kanske inte så exklusivt, för det kan ju vara som
helst. Men vi rekommenderar alla att följa odjuret Per, där han bara är utklädd till olika odjur i samtliga poster.
Absolut.
Förmodligen.
Absolut. Sen så har vi ju slutit oss till att målvakterna är de i särklass mest lättlästa människorna. De har de adresser man tycker att de borde ha.
Mm. Och här har jag fått en liten sneak peek här. Så, quizet här blir lite fusk. Det är två mailadresser du har testat mig på. Och de gick inte att missa.
Nej, du fick gissa på Häckens målvakt först.
Ja, men krickan83@gmail.com.
Precis så. Sen så gick vi vidare och så sa jag, du, vad tror du att Åtvidabergs målvakt har för adress?
Ja, där gissade jag fel, va? För jag sa fimpen75@gmail.com.
Ja, du sa fimpen76@gmail.com, okay. Vilket var åt helvete fel, eftersom Henrik Fimpen Gustafsson når man på e-mailadressen fimpen76@hotmail.com. Jag tror att Gmail fanns inte på den gamla goda tiden.
Men detta är lite tråkigt. Målvakter ska vara kända för att de ska vara så galna original som går sina egna vägar. Och sen så är det, de kan ju inte ha några andra mailadresser än just de här. Det är lite synd, kan jag tycka.
Nej, det känns ju mest, det mest överraskande är väl att Fimpen ens har en hotmailadress.
Ja.
Han borde ha sådär boxadress istället.
Stenograf.
I övrigt så vill jag ju lyfta fram då någon rent sympatimässigt. Robert Lundström, Giffarnas back. Och om det nu är så att de här spelarna får massa okynnesmail, så vill vi om ursäkt för det i förväg, såklart. Det var inte vår mening, det var mer en bonus. Robert Lundström når man på e-posten kuben_if_99@hotmail.com.
Ja, den är svår. Svårtid.
Alltså inte så faktiskt.
Kuben IF kommer han därifrån.
Ja, han är fostrad i Kuben Boys. Kuben Boys IF. Upp i fin gammal Sundsvallsklubb som väl antar ligger i trean eller fyran. Trean säkert nu.
Och 99 är för att det är ett hockeynummer.
Ja, det är säkert något sånt. Han har ju alltid varit väldigt förtjust i Wayne Gretzky, som ni vet.
Och han ville slå sig in i Timrå när han var yngre.
Just det.
Kanske.
Just det. I övrigt, Häcken är ju en guldgruva. Inte bara talangmässigt utan även vad gäller mailadressmässigt. Jag tycker mycket om Simon Sandberg, deras fine mittbackstalang. som finns på simmeidol.hotmail.com.
Simmeidol?
Ja.
Mm. Att han idoliserar sig själv?
Ja, det är lite oklart. Eller det finns någon sorts Kevin Walker ouppfyllda drömmar där som man inte känner till.
Ja. Simmeidol. Mm.
Vad tror vi?
Jag tror han idoliserar sig själv. Att han är lite så här take no heroes generationen som jag sätter upp mig själv. Jag spikar fan mig upp posters på mig själv på pojkrummet.
Ja, den analysen glädjer mig, för det betyder att vi har en trend i allsvenskan. För två namn räcker för en trend.
Vad har Kevin för Kevin Walker för
mejladress? Något ganska enkelt tror jag. Oklar, jag har den framför mig, men det var någon sån där K. Walker-historia.
Okay.
Inget idoliserande där.
Nej.
Däremot så HBKs reservmålvakt Malcolm Nilsson, unge, deras som de plockat upp kanske från någon annan hamnstaktor från början, men i alla fall flera år i HBK, kom upp från juniorlaget, han gjorde rätt bra. Som finns på nästa steg ut från Simidol, och han finns på Malcolm Nilsson, finns på Malle är bäst. Ett
hoppelokom. Ja, det är kärnfullt får man säga.
Mycket kärnfullt.
Lite synd att han liksom inte använder namnet Malcolm som ändå...
Mm.
Jag vet inte, det finns det någonting där.
Han kunde faktiskt, han spelade nummer 30, han haft Malcolm Triple X, kan haft.
Ja.
Känn på den. Ja. Jag tycker också snyggt om den ungdomliga Jesper Florén, Gävlebacken. Som har Jeppe Ajax at hotmail.com.
Okay.
Efter sin då ungdomssession i Ajax får man förmoda.
Mm. Det var inte så att hans mamma jobbar på ett tvätteri och han var tvungen att... Nej, det var dåligt.
Det var dåligt. den var inte bra.
Den var inte bra.
I övrigt, i Gävle, som ju är lite av allsvenskans Spice Girls, så finns Robin Nilsson, mittfältaren, som har den... Också är ganska mycket kategorin sexy funkfuck. Man har honom på robinrobbanboy@hotmail.com.
Oj. Robinsonboy Robban.
Det känns som att han inte satte den i den här veckan, va?
Nej, inte det här, under det här decenniet heller. För han är väl ändå 25 i det här laget.
Säkerligen så. Den har nog inte i ett tag. Låt oss återvända till Häcken igen då. Favoritlaget här.
Mm. Men det var Gävle som var Spice Boysen här. Det var...
Ja, det får man säga.
De är... Och Häcken är mer One Direction.
Häcken är med helt dumma i huvudet. De har Leonard Sota, den fina ytterbacken.
Ja.
Fostrad i Frölunda, spelar Häcken. Han har hotmailadressen.
Blåvit.
LeoGuys@hotmail.com. Måste uppskattas.
Mm, särskilt när man skickar ut den i medieguiden också.
Ja, mycket fint.
Ja.
Och sen den allra sista vill man ju spara till bruket.
Mm.
Åtvarbergs FF.
Som är allsvenskans e-mail-sammanhang.
Ja, kan de vara?
Allsvenskans bruket. Med tanke på att Fimpen hade Fimpen 76. Fast ja, du kanske hittat något annat här.
Ja, alltså det är mer gåtfulla. De är det gåtfulla folket i den här bemärkelsen. Pontus Nordenberg.
Mm. En doldis får man väl säga.
En doldis får man säga. Hade lite jobbigt här uppe på Tele2 Arena allra senast. Men den här kräver sin analys. Pontus Nordenberg hittar man på splover@hotmail.com.
splover i ett ord.
Splover i ett ord.
Så det skulle kunna vara splover också.
Det skulle kunna vara splover. Ja. Det skulle kunna vara sportlover.
Splover, jag googlar det här. Splover.
Det skulle kunna vara att han har en partner som heter Stina Persson eller något.
Mm. Sportbladet.
Sportbladet. SP lover.
Ja.
Det är mycket gåtfullt alltihopa.
Mm.
Det känns som att man vill nästan kontakta Pontus Nordenberg och fråga vem SP är.
Faktiskt, jag hittade inget här heller när jag googlade Splover. Utan jag kom till Splover Photography, en Facebook-sida från Indien.
Ja, vad finns det för bilder?
Four people talking about this, står det.
Ja.
Ja, det är lite skate här. Det är en kille med kepsen bak och fram.
Ja, men då är vi där. Han, Pontus Nordberg är alltså en aficionado för oortodox kepsmode och för indisk skateboard helt enkelt.
Ja, och han idoliserar inte sig själv utan en indisk underground-fotograf.
Ja.
Helt enkelt.
Med all jävla rätt.
Ja.
Splatter.
Ska vi se här. Vad har... Ska vi titta vad vi har. Vad har kingen i Halmstad? King och Seguyan.
Han har ju King. Nä, Kingo.
Han har för bra namn här bara. Han har... King och Sey 14 at yahoo.com. Ja, det var inte så kul kanske. Nu har jag hittat en bra bara för det. Halmstad här. Perparin Bekai. Anfallare, anfallstalang.
Kosovo rules.
Ja. Pippi underscore ghetto at hotmail.com. Han vill, jag vet inte vad han vill visa med det. Han är en... kanske inte folkets man, men han slår lite underifrån i vart fall.
Får man säga, jag vill ge dig för till 1 miljon gånger pengarna vill jag ge dig Christian Prigg Bergström. Var når man honom enklast?
Fax.
det är ju faktiskt rätt svar i princip. Men så kuggig var han inte. Vilken mailadress når man Christian Prigg Bergström på?
Ja, han måste nämna att bli Prigg i vart fall.
Ja, du går över Åtelaberg efter vatten här, känner jag.
Christian Bergström at hotmail.com.
Christian.Bergström@åtvidaberg.se.
Okej. Ja, just det, han jobbar ju för klubben också. Han är lärare på deras gymnasium. Ja, okej. Jag bjuder dig på en Grand Hotel-middag om du tar Simon Hills Twitter-account.
SB Hater.
Ja, han heter @SimonHelly _.
Ja.
Jag skulle ha varit roligare om det bara varit Simon Hills. Men då hade det varit lite jobbigt att behöva bjuda dig på Grand, eftersom jag vet att du ändå äter dem minst 2 gånger i veckan.
Det är korrekt uppfattat.
Yes, ska vi lämna det? Ska vi stänga ner den här butiken? Efter ett på tok för långt inhopp.
Är det så det brukar vara, eller?
Det brukar vara att någon av oss bara tröttnar och så lägger vi ner.
Mm.
Men tack så mycket Simon för att du var med oss den här veckan i Folkets podd. Vi återkommer, vi får se om Robert Laud som ryktar sig åkt till Rom med sin mamma. Någon gång kommer tillbaks. Och i så fall så hörs vi. Ha det bra allihopa.
Hej hej, hej.